Jag har börjat en serie predikningar ifrån första Thessalonikerbrevet. Och vi har nu med 10 versar och ett kapitel för några veckor sedan. Och nu är vi i kapitel 2, första Thessalonikerbrevet. Och följ gärna med. Läs gärna lite själv när du är hemma. Och be att den helige ande talar till dig och verkar i den när du läser Guds ord i sitt sammanhang. Det är alltid intressant att lyssna på förkunnelse och någon kanske bara har några versar och så säger någonting om dem. Men att predika Guds ord i sitt sammanhang är väldigt viktigt. För det handlar om att predika hela Guds rådslut och i sitt sammanhang. Sen kanske det är inte lika upphetsande att lyssna, kanske det är inte lika enkelt att lyssna. Men om man är riktigt hungrig så klarar man av att äta, fast det inte är så väldigt vackert, smyckat och så fantastiskt runt omkring. Men det är så här att den här församlingen i Thessalonike, som ligger i nuvarande Grekland då, den hade startats efter det att Paulus och Silas hade blivit misshandlade i fängelset, stått emot eller fått väldigt mycket stryk och piskrapp och blivit förnedrade där, men de prisade Gud ändå i det här. Och efter det så startade de också den här församlingen. Och det här blev en församling med nyfrälsta som Paulus verkligen älskar. Och de verkar vara ganska så lätta att älska också. Så är det ju inte med alla. Och när Paulus skriver så här i kapitel 2: ni vet själva bröder att vår insats hos er inte var förgäves. Så tänker jag så här att ibland känns det så. Man kan ha varit i en församling, även i den här församlingen eller någon annanstans. Och så kan man känna att man har jobbat hårt och det var in vain, det var meningslöst. Men här säger han, det här var inte förgäves. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi. Precis det jag berättade här. Men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet för er trots hård kamp. Så den som ger oss mod att predika evangelium, det är inte människor först och främst, utan det är Gud genom sin ande. Och ibland så tror jag att vi behöver lite motstånd för att triggas igång. Är det någon som känner det? Ja. Jag säger inte liksom be om motstånd, för det får ni ändå. Men när motstånd kommer, trigga igång och så övervinn det där. För att det är inte så enkelt. För några veckor sedan här så började jag tänka på en liten kille som var 7 år. Som var en av mina första lärjungar. Han bodde i Biskopsgården. Och han gjorde teckningar och han ritade att han verkligen trodde att Jesus dog och uppstod och det här. Tyckte det var fantastiskt. Men tänkte jag att den här killen, han kanske var i 40 år, kommer du säkert aldrig träffa honom. Och så går det 2 dagar. Jag träffar inte honom. Men det händer någonting annat märkligt. Jag står här nere i kaféet och så får jag bara för mig att jag ska vittna om någonting som hände en gång i tiden när en liten kille tvingade sin mamma och pappa att be bordsbön. Därför att det gjorde ju vi då. Rickard som han heter och jag. Och så berättar jag då att han heter Rickard Yxelflod. Och så här, ja men Yxelflod, jag känner hans mamma, jag jobbar med hans mamma. Då tänkte jag, okej, vad bra, då lever han. Och så skickade vi en bild och så sa, kommer du ihåg den här Christian som var i den här fritidsskolan? Ja visst, jag har fortfarande en bok som han gav mig. Så här, det är 40, vad blir det, 45 år sedan, det är, så kan det inte vara. Nej, det är 20, 30... Hur gammal är jag egentligen? Jag är 52 år. Hjälp mig nu. Är det 30 år sedan då? 32 år sedan kanske. Usch, vad blir många år? 33. Okej, vi säger 33 eftersom han då var 7 år. Då tänkte jag säga att ibland så tror jag att vi ger upp för lätt när det gäller att dela evangeliet. Jag minns att de satte ett motstånd och de förbjöd mig på det här, den här fritidsgården. De här var 7, 8, 9 år. Det var 36 barn. Förbjöd mig att berätta evangeliet för dem. Och då tänkte jag liksom, det går jag aldrig med på. Alltså man känner nästan hellre att jag dör. Hellre fängelse. För jag hade ju redan delat evangeliet med dem. De hade redan kommit till tro. Ingenting skulle få hindra mig. Och så skedde det ett mirakel, och jag berättat det förut. Men till slut så vände alltihop. Även de muslimska föräldrarna sa: vi vill att Christian berättar från barnens bibeln varenda vecka. Halleluja. Så jag fick liksom tillstånd att predika. Det som blev, var ett motstånd, vändes till ett tillstånd. Men det härliga i kråksången var att jag tog det här inför Gud. Jag tog det inför min församling. Och alla stod upp i Philadelphia, Öckerö. Och så bad de till Gud och ropade till Gud. Och då trodde jag att jag skulle få bönesvar. Visst är det bra? Ja. Så jag vill att ni ska tro på bönesvar. Det kanske är någon liten kille som ni får dela evangeliet med. Eller en hel skolklass. Men räkna med motstånd. Räkna också med att Gud ger dig kraft att predika ändå. Fast ännu bättre. Halleluja. Nu var det väldigt härligt att det inte var motstånd också. Det var härligt att känna att föräldrarna vill det här. Det förstår ni. Det är också en underbar frihet. Så det är inte bara motstånd. Ibland är det bara seger. Och det får vi också njuta av. Så här står det sen: bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. En av de här anställda fick för sig att jag förstörde barnens liv när jag berättade om Jesus. Eftersom hon trodde att Jesus var en fantasi och det skulle förstöra deras förhoppningar. Alltså, människor kan ju tänka fel. Men för mig fanns ju inte det någonting orent motiv när jag förkunnade evangelium. Men det finns de som förkunnar evangelium med orena motiv. Och här berättar under orden, bakom orden, Paulus om att det finns de som predikar för att vara människor till lax. För att ligga bra till hos människor. Eller till och med för att få in pengar. Visst är det märkligt? Men vem vet vilket motiv du har? Gud vet det. Och så förhoppningsvis du själv. Någon annan kanske tycker att du har ett annat motiv. Men du vet ditt motiv själv. Och låt Gud avslöja oss om vi har felaktiga motiv med vårt vittnesbörd, det vi delar och så vidare. Och så står det så här: eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet, talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lax, utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Är det någon som vill behaga Gud här? Är det någon som vill ha ett prövat hjärta? Alltså det hör ihop. För att vi vill liksom, naturligtvis vill vi att Gud ska bli glad. Men Gud vill också skanna oss, se rakt igenom våra hjärta och se om vi har rena motiv, om vi har det gott med honom. Vill vi det? Han vill det, och han gör det genom sin ande. Men han tvingar sig inte på oss. Så låt det vara frivilligt. Säg bara efter mig: Gud, låt mig behaga dig. Och innan du ber den här bönen så ska du tänka lite. Så säg inte efter mig så det är snabbt nu. För jag ska be dig att be en bön som är lite annorlunda. Gud, testa mitt hjärta. Vi tänker 3 sekunder så säger vi det om vi verkligen menar det. Jag säger det igen. Jag har hunnit tänka några mer sekunder. Gud, testa mitt hjärta. Det som händer är att vi möter saker som gör att det manifesteras vad som finns i vårt hjärta när vi ber den här bönen. Och så står det sen: vi har aldrig farit med smicker, det vet ni. Eller under någon förevändning roffat åt oss något. Gud är vårt vittne. Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra. En frestelse som inte många tänker på, det är att man söker människors uppmuntran eller ära. Och så gör man saker, bra saker, bara när människor ser på. Är det någon som har kommit på sig själv med det någon gång. Det är lite lättare att göra bra saker när människor ser på. Eller kanske när mamma ser på. Det vet ju ni som har barn. Eller som har varit barn. Eller när pappa ser på. Då anstränger man sig lite mer. Därför man vill ha den där feedbacken från någon man tycker om. Eller kanske man gör lite extra om pastorn ser på. Eller om man inte ens är där en söndag, spelar det ingen roll ens om man kommer dit. För det är ju ingen som ser mig eller bekräftar mig. Därför man tänker på att bli ärad eller sedd av människor. Men det finns ju en som ser allting hela tiden. Och hör allting hela tiden som vi ska ära. Då förstår vi att vi behöver en helig andes kraft. Eller hur? Och Gud prövar våra hjärtan, vårt motiv. Hur dana vi egentligen är. Och det kan Gud alena döma, eller hur? Men han kan också berätta lite för oss. Det där kan du ändra på, så kan du göra och så vidare. Och så kan han justera oss, eller vi kan låta oss bli justerade. Okej, allt det här som jag har läst nu, alla de här verserna, 6 versar, handlar om hur vi förvaltar den tro vi har fått. Hur vi förvaltar vår relation med Gud. Men också, som det står här, hur vi förvaltar det evangeliet, vers 4, som vi har fått anförtrott. Vi har fått ett budskap, alltså världens bästa budskap, ett segerbudskap. Att Jesus dog för våra synder. Och genom att tro på honom så blir vi frälsta. Och han är uppstånden ifrån de döda. Och när vi tror på honom så har vi evigt liv. Alltså det är dynamit. Evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Vi kan inte tro för andra människor, men vi kan dela evangeliet. Så det är pönd, den gåva vi har fått att förvalta, för att ta den här liknelsen som Jesus ger på 2 platser. Matteus 25 och Lukas 19. Under 2 dagar har jag tänkt på det här med att förvalta den gåva man har fått. Och den första tanken låter väldigt, det har ju med min barndom att göra. Då tänker jag på kortspel. Jag har spelat mycket kort, alla möjliga slags kort. Inte Uno, men alla de här andra som säkert en del av er inte fick. Och så fick jag lära mig som en liten pojk utav de som kunde bättre. De korten du har fått, det är de du ska använda. Det är din giv. De korten du inte har fått, de kan du inte göra någonting åt. Så gör det bästa med de korten du har fått. Alltså det sitter bara hos mig. Hänger ni med? Är det någon som förstår det här? Jag kan bara se, finns det någon här som Mats, tack och lov. Och så var det några, ja, det var ju bra. Jag kanske inte är så bra, men jag måste säga det först, att det gick så långt som jag berättade en annan gång att jag spelade om pengar. Men då förstod jag att det här var synd. Och så slutade jag med det. Var det bra att jag omvände mig? Ja, jag lämnade tillbaka pengarna. Men det som fanns där, som jag fick reda på i söndagsskolan och som min mamma inpräntade i mig. Christian, du har gåvor. Slösa inte bort dem. Eller någon sa det ännu bättre. Du har gåvor. Använd dem. Det kändes bättre, va? Det var inte det. Det är det här, utan wow, kom igen. Du har någonting. Använd det. Det är lite grann hur vi tänker. Och jag berättade igår när någon frågade mig när jag började spela pingis som jag slog mina storebröder. Alltså jag såg dem inte ens, för jag var ju bara 1 meter hög. Så jag såg inte, utan när bollen kom, då såg jag bollen. Men jag såg liksom inga motspelare. Då förstår ni att jag var kort. Men det gick över. Och sen så kunde jag spöa dem. Halleluja. Det handlar bara om att jag tar vara på den metern jag hade. Hänger ni med nu? Ja. Jag var bara 1 meter hög. Då tog jag vara på den växten jag hade. Du kan någonting om Gud. Du har några gåvor. Du har 1 meter. Och när bollen kommer, slå till då. Och du kommer att växa. Och snart så blir det samspel. Och sen så blir det seger. Men om du tycker att jag kan inte. Jag är för liten. Eller jag är för dum. Eller jag vet ingenting. Då gräver du ner den gåva som Gud har gett dig. Och det behagar inte Gud. Det är ingen ödmjukhet. Utan Jesus säger att det är ondska. Märkligt, va? Ödmjukhet är att ta vara på gåvorna. Och det kan jag, och det kan jag. Och det ska jag använda för att Gud ska bli behagad. Inte bara för att människor ska tycka om mig. Eller att jag ska bli någonting. Jag ska tjäna pengar. Jag ska vara beröm och applåder och bekräftelse. Och så går jag bara dit jag får bekräftelse. När jag kan gå överallt dit Gud vill. Och få bekräftelse från honom hela tiden. Som säger, bra gjort. Bra jobbat. Du använder din gåva som jag hade gett dig. Hänger ni med nu? Så det här är att förvalta. Så nu undrar jag er här. Hur många här kan berätta evangeliet för någon annan? Det är nästan alla. Hur många av er berättar evangeliet? Behöver ni inte räcka upp handen, men det behöver inte så många händer ändå. För andra. Okej. Men så frågar jag, hur många här utav oss, inklusive mig, får det att förökas? För att förvaltning är inte bara att förstå evangeliet, berätta och förkunna evangeliet, utan också att evangeliet förökas. Som talenterna, den som fick en talent eller en pund, det blev 10, då var det bra. Men inte om man fick 1 och bara gömde det eller grävde ner det. Den som fick 5 talenter gjorde 5 till. Det var tanken. Det var den goda förvaltaren. Inte att bara bevara det och säga, jag har det. Jag har en gåva. Jag kan det. Jag kan evangeliet. Ja, du ska berätta evangeliet och så ska 5 till bli frälsta. Halleluja! Jag blir så glad när jag ser en stolt mormor och så ser jag ett barnbarn här och så tänker jag liksom, jag ser här Annette och så tittar hon på sitt barnbarn, din dotter. Och så bara känner jag, hej, underbart, det har ju förökats. Tänk att få se sina barn och stå och hoppa här, Jesus lever. Det måste väl vara underbart, se sin dotter också kanske. Alltså det är ju det här, det är Guds tanke, det ska förökas. När Gud skapar människan så säger han liksom, ligg still eller stå still. Han säger, föröka er. Du säger det hela tiden. Multiplo, eller vad säger du? Multiloskolos, ja. Det lät som en sjukdom. Säg det igen. Multi. Säg multi. Plikation. Behagar Gud. Halleluja. Så jag bara säger för att om vi tänker så här, det är bra att en får, ja det är jättebra att du har fått reda på det. Men fler ska få reda på det igenom dig. Det är det här som är mission som vi pratade om förra söndagen. Eller hur? Det blir mission idag när vi berättar för någon. Oh, halleluja. När hon berättade igår, kvinnan Annika. Hur ska jag säga, staxigt, men då blandar vi ihop det med Annika Östberg. Så ska det vara. Då bara berättar hon det att hon har ingen skuld längre. Fast hon är dömd, har varit dömd och suttit i fängelse i 30 år för mord. Därför Jesus bar min skuld. Alltså det är starkt att kunna säga det med en sån övertygelse. Vi har ingen skuld tack vare evangelium om Jesus. Ja. Och det tar inte så många sekunder att säga. När människor mår så dåligt, har sån ångest, har sån nöd. Romarbrevet 1. Varför har människan ångest? Därför att man inte behagar Gud. Alltså vi måste förstå, det finns ett evangelium. Att bli fri ifrån syndaskulden. För det vi gör behagar inte Gud. Men genom Jesus så vet vi att vi är fria ifrån skulden och ifrån ångesten. Halleluja. Men då måste vi också tro på det. Men sen ska vi förvalta något mer. Det här var evangelium. Nu kommer nästa vers. Och det är vers 7. Nu handlar det om mammor. Även om vi som kristna apostlar kunde ha kommit med anspråk Alltså krav. Ge oss pengar för det vi gör. Ge någonting igen. De kommer inte med sådana anspråk. Istället uppträder vi kärleksfullt ibland er som när en mor sköter om sina egna barn. Så vill vi i innerlig kärlek ge er inte bara Guds evangelium utan också oss själva. Eftersom ni hade blivit så kära för oss. Alltså en mammas kärlek, det är något fantastiskt. Är det någon mer som tycker det? Ska vi ge mamma lite heder nu? Det är någon mer. Jag fick ju vara med min mamma igår. Och jag fick vara med den i Etiopien. Och hon lever fortfarande. Jag är glad för det. Och människor som träffar henne säger till henne saker som att du har överlevt Christian eller att du har orkat med honom. Och någon kan också till och med säga du är väl stolt över din son. Då blir man väldigt glad. När hon kom till Etiopien med mig och Rubina, tre generationer var vi där, då var jag så fruktansvärt stolt över min mamma. Att man kan bli så stolt över sin mamma. Det räcker bara att man fyller 25 år är man jättestolt över sina föräldrar. Kan komma tidigare också om man har en mogen karaktär. Men jag vill säga till alla. Och så tänker jag, igår när hon var i kyrkan, det här är min mamma. Och så, det här är min syster. Men det här är min mamma. Och det här är min syster. Men sådana är vi ju. Jag tycker det är bra. Jag tänker när hon kanske säger så en gång när hon träffar sina kompisar, det är min son. Ja. Jag är med min pappa och säger, det här är min son. Alltså det är någonting med mamma och pappa och barn. Eller hur? Det är så starkt. Så uppträder Paulus som en mamma. Som bevisar att han var en sann apostel. En sann ledare. Så kärleksfullt som en mamma uppträdde vi bland er. Sån omsorg gav er. Sån innerlig kärlek. Och vi gav inte bara evangelium utan också oss själva. Alltså nu handlar det om att vara ett vittne. Inte bara ska berätta om Jesus för dig. Punkt 1, punkt 2, punkt 3. Utan jag ger mig själv till dig, säger Paulus. Det här är ledarskap och det här är moderskap. Och jag sa till min bror medan han levde. Han fick för sig att han, min äldsta bror Tony, att han, nej jag ska inte prata med mamma. Hon bara förmanar mig. Du skäller på mig, sa han. Det var ju hans tolkning. Mamma skäller inte på någon. Men så säger jag, men hur kan du stänga av din mamma? Det finns ju bara en enda person som alltid kommer att älska dig. Ända in i det sista. Vad menar du då, sa han. Och så förklarar jag då att så är det ju med mamma, det vet jag. Men du då, Christian? Nej, sa jag. Inte jag. För det visste jag. Att jag inte hade den kraften. Den kärleken har inte jag till storebrorsan. Hade inte det till storebrorsan. Men det blev så. Och så tog han upp kontakten med mamma igen. Och så säger han de här orden. Förlåt. Det är bra. Och vem satt vid honom om inte hans mamma och hans syster flera veckor ända tills han drog sitt sista andetag och flyttade hem till Jesus, min bror Tony. Det var bara förra året. På min mammas 75-årsdag. Alltså, visst är det märkligt? Men så älskar en mamma. Så är vi kallade att älska dem vi leder. Det här får du inte i någon ledarskapskurs. Jag har varit på ganska så många. En gång så frågade jag. Varför berättar man bara om pappans kärlek när man läser de här? Man pratar om ledarskap och apostlar och profeter. Varför inte mammas kärlek? Är inte det viktigt? Har vi inte tänkt på, sa de. Jag tänker, har du ingen mamma? Är det bara min mamma som är en mamma? Gud välsigna mammorna! Och papporna också. Det är också bra. Men mammorna är speciella. Eller hur? Det bara finns där. Mammorna är speciella. För de kommer aldrig att lämna oss. Har vi fått för oss. Profeten Jesaja så här. Hur kan en mor glömma sitt barn? Det går väl inte? Jo, om hon än kan glömma. Om det skulle ske. Så säger Gud. Som förebildas av en mor här. så kan inte jag glömma dig. Gud, det är vissa saker Gud inte kan. Det är väl skönt. Han kan inte glömma bort dig. Han kan inte svika dig. Han kan inte överge dig. Det visst är det bra att vi har någon som är fullkomlig mamma och fullkomlig pappa som älskar oss, som är vår Gud. Halleluja! Det gör mig glad, för jag får en rätt bild av Gud. Den personen som grävde ner sitt pund hade fel bild av kungen eller den personen som hade gett honom uppdraget att förvalta. Därför så misslyckades han. Men om vi har rätt bild av pappa Gud, och om vi har rätt bild av en faders kärlek eller en Guds kärlek starkare än en moders, då vill vi behaga honom. Halleluja! Så det är en motivation för att leda andra. Och så tar det inte slut där. Nu kommer papporna också. Orkar ni med papporna? Papporna får några minuter också. Okej. Nu står det att nu jobbar de hårt, står det här. Det kanske inte stämmer riktigt, men så här var det på den tiden i alla fall. Bröder, ni kommer ju ihåg hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi utan att ligga någon av er till last. När vi predikade Guds evangelium för er. Ni är vittnen. Ja, Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och oförvitligt vi uppträdde bland er som tror. Det är väl bra, va? Det är en bra bild på pappa. Nu ska jag skryta min pappa också. Vet att min pappa, han var starkast på hela ön Hönö. Nej förresten, han var starkare också än alla göteborgare. Tills jag var 6 år. Och förstod att det inte var sant. Då tänkte han i alla fall starkast i våran familj. Tills min storebror Tål blev starkare. Ni förstår, man har en viss bild där. Men jag visste om pappa var att han arbetade och slet. Så jag ville hellre att han skulle vara med oss och umgås med oss. Men han arbetade och slet så att vi skulle få det bra. Och det hade vi också. Heder till pappas arbete och hans slit. Nu är han gammal och trött och ni får gärna tänka på honom i era böner så att han blir riktigt helad. Och fri efter sin propp i lungan så är han väldigt svag. Och så ber vi att han ska bli frälst. Jag har sagt till 500 etiopier minst. Be för min pappa att han blir frälst. Be för Robinas och Emilys och Rebeckas, Karins farfar att han blir frälst. Tror ni på det? Ja. Ibland tror inte jag på det. Men när jag ber och Gud kommer över mig så tror jag på det. Därför Gud kan förvandla alla människor. Även pappor. Halleluja! Och så står det så här sen om papporna. Kan det här stämma nu? För nu får jag se här. Det här ska vara typiskt en pappa. Enligt Paulus till grekerna. Kan det här vara typiskt en pappa? Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn. Och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud. Han som har kallat er till sitt rike och sin härlighet. Jag tror att det är många pappors önskemål att de kunde vara så positiva. Att de kunde både uppmuntra och uppmana. Att inte bara fostra och förmana utan också se det positiva och se det braa, ursäkta svenskan, och lyfta det braa. Och så tänkte jag, så gjorde aldrig min pappa. Men så har Gud påminnt mig om hur han styrkte mig som en riktig pappa. När jag fick ett sånt där påhopp. Det kan ju hända att man får ett påhopp. Och det var liksom en grej som satte sig här. Och jag kände hur komplexet började växa. En gång var det för mitt utseende. Och en annan gång var det för en talang jag trodde att jag hade. Som någon sa att jag minns han absolut inte hade. Men då liksom är det som pappa slår näven i bordet. Utan att vara tråkig mot den som sa det. Men han stod upp för mig. Och så sa han bra saker om mig. Om mitt utseende och om min gåva. Det är över 40 år sedan. Och jag kommer ihåg det.
som en far uppmuntrar, vädjar, manar på. Så gjorde vi med er, kristna församlingen i Thessalonike. Så kan vi göra med varandra. Så att de kommer ihåg det i 40 år. Det är starkt. Det var egentligen 45 år, för jag tror att jag var 7 år exakt. Vilket minne man har. Men det är små saker, små guldkorn som jag kommer ihåg, som jag delar med er. Och det kanske känns som det är långt ifrån, långt borta. Men jag tänker på vilken kraft det har och vad det hjälper oss när vi som ledare eller som kristna manar på och säger bra gjort. Men när vi också vågar ta ansvaret enligt Hebreerbrevet 12. Att fostra och tukta och säga ifrån och säga nej och vara skarpa. Och ta bort det som förstör det liv som Gud har tänkt. För som nästa vers säger, vi ska inspireras till att leva ett liv värdigt Gud. Och då är det vissa saker som måste bort ifrån oss. Eller, är ni med? Ja. Tycker inte ni att jag ska säga amen nu? Vad skönt, för då gör jag det. Eftersom smicker inte är från Gud. Någon undrar så här. Varför kan man inte få smickra lite? För att ligga lite bra till. Och så tänker jag. När jag smickrade min mamma. Får man bekänna lite synder nu? Jag vet att ni aldrig har gjort det. Men jag ska berätta för er hur det gick till. Håll öronen på honom så att inte han... Jag tänker så här. Om jag säger till min mamma. När hon bjuder mig med kaffe och smörgåsar på sängen. Att jag är en bortskämd 14-åring som inte vill gå till skolan. Och så låtsas jag sova. Men jag känner kaffelukten och smörgåsar med ost. Så är det någonting som övervinner sömnbegäret. Även om jag är en 14-åring. Och då vet min mamma, och då kommer ett öga upp och två, så äter jag de här mackorna vid sängen. Och det, alltså jag är ju så fruktansvärt bortskämd. Och ni hör ju pappa, skäm inte bort pojken, säger han. För så säger ju en pappa, eller hur? Han är ju livrädd för att man ska bli bortskämd på något sätt. I alla fall så var det då. Men så säger jag till min mamma, hon kommer själv inte ihåg det. Mamma, nu ligger du bra till för resten av ditt liv. Alltså ni förstår ju liksom att en mamma förstår ju det där kan nästan inte komma, det där känns bra. Så jag fick kaffe på sängen varje dag och smörgåsen. Vem är det som sa det? Var det Göte? Säger nej. Kändes det jobbigt, Göte? Får inte du kaffe på sängen varje dag? Inte ens en liten smörgås? Ulla, vi ska be för dig. Nej, jag tror att det ska vara tvärtom faktiskt. Att det är Göte som ska göra det. Hur som helst så tror jag ibland att vi är så rädda för att smickra, för att säga bra saker, så vi glömmer bort att uppmuntra. För vi tänker, det vet hon redan. Hon vet hur bra det är och han vet hur bra det har gått. Man behöver höra det ändå, igen. Men det får inte alltid vara de som står på estraden eller de som gör synliga saker. När man hade en sån fantastisk konsert här förra lördagen. Och så prisade man, alla var jättebra. Men ljudkillarna var bäst. Det var Peter och Niklas, tror jag det var. Ja. Och det kom de på sen. För de hade inte ens tänkt på ljudet. Alltså då är det väldigt bra. Halleluja! För ljudkillarna och ljudtjejerna. Är det Johannes som sitter uppe idag? Det är uppe. Förlåt. Stig! Ska vi klappa om Stig? Stig ner! Så är det. Stig upp nu. Ja, bra. Det är en sån välsignelse. Men om man inte vet hur svårt det är. Och att man alltid får skit när det går dåligt. Och tystnad när det går bra. Så behöver man veta att jag är ljudtekniker. Jag behagar Gud. Det är ett bra test för hjärtat. Halleluja. Sen finns det mycket annat också. Men ni förstår tanken. Nu står vi upp. Tolv versar var det här från Thessalonikebrevet. Det kommer mera. Fortsätt gärna läs. Läs Guds ord som det står i sitt sammanhang. Tro att den helige ande har inspirerat författarna. Läs evangelierna och breven gärna samtidigt. Precis som idag när vi får in liknelserna om talenterna och punden in i breven. Läs gamla testamentet. Det är en grund för allt det vi står för och tror på. Det finns där förborgat. Be att du ska få se Jesus i gamla testamentet uppfyllt i det nya förbundet, i nya testamentet. Och så blir du stark och glad i din tro. Ta inte bara en vers där och här. Även om det är lite, det blir mera socker då. Och det lever du inte så länge på. Ta det till dig. Hela Guds ord, summan av Guds ord. Den helige ande leder dig. Du blir stark. Och så dela evangeliet. Och det är inte bara Jesus dog för dig, uppstod, du är fri från dina synder. Det är också det här med pönden. Det är också med hur vi lever. Det är också hur den helige ande är våran hjälpare. Det hela evangeliet finns här. Det är en Guds kraft till frälsning. För vem? För var och en som? Vilka är det som tror? Det är? Ja, det är vi. Och snart andra. Pappa, andra. Tack Jesus. Herre, jag tackar dig för alla som har lyssnat så idag. Jag tackar dig för att din ande också säger saker som inte jag sa. Du är här och du verkar i oss att vi förstår. Men att vi också kan förkunna evangeliet. Och att det får bli en förökning av människor som tror. Så ber vi. Och så ber vi om en ny frimodighet. För vi har världens bästa budskap. Hjälp oss helige ande att bjuda in till ungdomssamlingar, husgrupper, vanliga gudstjänster. Den här konserten med Sebastian Staxet. Så många kommer att komma till. Men du är närvarande nu. Evangelium kan vi förkunna nu. Genom den helige andes kraft.